En podcast från Aftonbladet.
Hej, hej, hallå och bangaranga! När var det senast så spännande i finalen av Eurovision? Juryn skickade ut 12:or åt öster, väster, norr och söder och låtarna i tävlingen har aldrig splittrat jurygrupperna så totalt. Vi var många som skakade på huvudet när jurygrupperna levererade. Finlands jury nollade Sverige och det var ju nästan som att karma när förhandstippade Linda Lampenius och Peter Parkonen inte tog sig hela vägen upp på prispallen. Felicia levererade en 5+ show, men vad gör väl det när Europa har tröttnat på svenska framgångar? Och kan vi nu en gång för alla sluta stirra oss blinda på oddsen? Låt oss snacka högt och lågt om allt som hände i Eurovision-finalen. Välkommen till Schlagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig
Tobbe Ek.
Marcus Larsson.
Bangaranga på er.
Bangaranga.
Oj, oj, oj. Ja, precis.
Ja, det här pigga gänget som inte har sovit många timmar. Nu är det tidig söndag morgon när vi spelar in.
Mm. Det är det, och det är, klockan är så här tidig för att vi åker lite olika flyg hem från Wien, jag och Marcus. Så att, för att hinna spela in för alla flyg så har, jag tror att jag har sovit 2 timmar och 40 minuter. Marcus, har du sovit alls?
Ja, men det, jag sov liknande. Något liknande jag har gjort. Packade väl när jag kom upp efter vi hade suttit kvar i hotellobbyn och sen... Ja, så ska jag till flygplatsen.
Det är lite speciellt för att luften liksom... Ännu mer än förra året när Kai var segertippade men slutade 4. Så går luften ur än när man är på plats i Wien och jobbar. När Finland som var favorittippade, de vann inte. Och gick heller, det var heller inte så att de var 2 och blev snuvade på vinsten eller så. Utan det bara så här, nej, det hände ingenting där. Det gick ganska dåligt för Felicia. Det var heller inte nyhetsmässigt så att Israel vann så att vi var tvungna att börja jobba arslet av oss med det. Utan Bulgarien vann en låt som några av oss varnat lite för. Härlig, kul, det finns svenskar inblandade. Men luften gick liksom ur nyhetsarbetet. För det fanns inte så mycket mer att jobba. Så att, vi var bara så här... Ja, nej, men då går vi väl tillbaka till vårt hotell då. Och precis när vi kom tillbaka till vårt hotell, då kom de fullständiga röstningssiffrorna. Så då började ju vi sitta och gå igenom dem och nörda ner oss och säga saker som jaha, var det de som gav Sverige poäng? Jaha, var det de som satt i Sveriges jury? Och lite så.
Marcus, hur var stämningen i pressrummet?
Ja, alltså... elektrisk, men under slutet av tittarnas poäng, jag har sällan varit med om sånt otroligt tryck i pressrummet. Pressrummet är ju speciellt, vi sitter i en hall och det är några vanliga journalister som jobbar där, däribland jag och Tobbe. Och det är mycket fans och många små glada fyllon, men de sekunderna innan Bangaranga vann, då var det ju totalt kaos i pressrummet.
Det var ju också så, även när man satt hemma, att man hade ganska ont i magen ett tag för Eurovisions överlevnad, om det faktiskt var så att Israel skulle kamma hem det, för det såg ju faktiskt ut som att det kunde bli Israel.
Ja, det såg väldigt länge ut som att det skulle bli det. Israel hade chansen att vinna ända fram till slutet, så att säga. Sen är det så roligt att Tobbe, du får prata snart. Tobbe, vi har ju en person, ja, det är så Tobbe bra på det, men en kompis till oss som räknar poäng under hela omröstningen. Så det var roligt att veta vem som skulle vinna, eller veta dels att Israel inte kunde vinna och vem som skulle vinna ganska långt före att de avslöjade det på skärmarna, så att säga.
Ja, för att i första steget så var det så att vi visste att för att kunna vinna så behövde Finland få minst 80 poäng i jurygrupperna. Då hade Israel en chans att vinna. Och om Israel fick över 100-110 poäng av jurygrupperna, då var det ganska stor chans för Israel att vinna. Så det var ju därför som vi, även fast Israel låg åtta efter jurygrupperna, så satt vi ju och bet på naglarna för att den här modellen då, det är statistik helt enkelt, så här, hur ser det ut när poängen sprids så som de gjorde? Men så när det var Bulgarien och Australien kvar att få poäng och vi visste att det fortfarande fanns över 400 poäng kvar, då insåg vi att då kan inte Israel vinna för att även om båda länderna som var kvar skulle få lika mycket poäng, vilket sen inte skedde, då skulle en av dem kunna gå om Israel. Den skulle gå om Israel. Och då lugnade vi dem som satt i närheten av oss som också var väldigt oroliga. Och det här låter, det kanske låter missunnsamt för dem av våra lyssnare som tyckte att Israel hade den bästa låten. Men efter resultatet så pratade jag med fyra stycken israeliska vänner på plats i pressrummet. Och jag sa till dem att, gud, jag var så lättad, förlåt, grattis till andra platsen, men jag var så lättad över att ni inte vann. Och de kontrade med, svarade samma sak. Ja, gud, vi är lika lättade över att vi inte vann. De hejar såklart på Israel, men de vet om svårigheterna om Israel skulle vinna. De vet om att det blir väldigt, väldigt svårt för Israel att arrangera Eurovision. Så att vi satt och hoppades på att de inte skulle vinna, vilka som än skulle vinna. Ja, men det satt ett antal israeler i presscentret och hoppades samma sak. Då blev det ganska mycket bangaranga-stämning när vi hade slutresultatet och Bulgarien faktiskt vann.
Jag gjorde ändå så att eftersom jag vet att det både kanske i bloggen och i podden, i chatten kan avslöjas hur det ligger till för att ni sitter med de här som räknar. Så jag bara så här, nu stänger jag ner, lägger undan telefonen, tar bort chatten för jag vill inte veta. Nu vill jag veta på grund av sändningen för att ha den här spänningen hela tiden för att jag inte ville bli spoilad. Och det var ju så otroligt mäktigt också med det här lilla hjärtat så som steg och gick om. Så att man verkligen såhär, jag bara, alltså jag satt typ och såhär, bet verkligen handen och bara, hur fan ska det gå? För att det var ganska skönt att inte veta på ett sätt hur det skulle gå.
Och den där grafiken, det tyckte jag var det snyggaste i hela sändningen när den liksom tickade in poäng. Men Marcus, du chattade med läsarna och du avslöjade ju faktiskt för dem att, bara så ni vet, nu kan inte Israel vinna. Vad var reaktionen i chatten? När du liksom spoilade resultatet?
Chatten brukar vara otroligt känslig för det, men mot slutet var det var nästan ingen som reagerade. Alltså, det är de som var som de israeliska journalisterna och som oss som oroar oss för tävlingens vara eller icke vara lite grann nästa år i alla fall om Israel hade vunnit, de jublade ju och det är ju många i chatten som gör det vi gör och för det första men alla börjar ju bara skrika att Bulgarien vinner långt innan det var klart i rutan. Så det var, ja, jag vet inte vad jag ska säga, det var en oerhört speciellt slut igår. Det var det, både i chatten och i direktsändning.
Men jag kan ändå förstå det där lite med att stämningen, eller att man bara så här, ha, nej men nu var det klart då. Israel vann inte, Bulgarien vann, Sverige kom på 20:e plats. Ja, okej, nu får vi liksom, ja. Nu går vi hem typ. För det var lite så man kände, men man vill ju ändå liksom diskutera så här, vad vill ni gå vidare nu känner jag? Ska vi gå mot Bulgarien direkt eller? Hur liksom, de kommer ju, alltså vi har ju ändå pratat om Bulgarien hela veckan. Men det var kanske ändå ingen som trodde att de skulle vinna.
Alltså, nej, det växte fram under veckan. När jag och Tobbe, precis innan sändningen igår, gick och pratade med våra nervösa finska kollegor från Rister, då sa vi båda att vi spekulerade bland annat hur det skulle gå i juryn, för där var vi väl mest oroliga för att Finland skulle kunna tappa poäng till en massa olika bidrag. Men både jag och Tobbe sa att det kan vara så att Bulgarien går mycket bättre än vad vi tror i juryn. Men att de skulle vinna juryn, det borde man ha spelat på apropå odds innan sändningen. För då, det låg i 200 gånger pengarna när tv-programmet började.
Och vi svarade faktiskt på en läsarfråga på Aftonbladets Nöjes Instagram. Lite så här, vem tror vi tar det? Svarade vi på precis innan programmet drog igång. Och jag och Marcus sa då, vi tippade Finland, men vi flikade också in, men se upp för Bulgarien. Och jag känner mig lite kaxigt nöjd över att det var just det ordet, det landet jag sa, att jag inte sa något annat. Och att vi var ganska eniga om att ja, men det skulle kunna hända någonting där.
Men för nu ska vi se. När jag har tittat på Bulgarien, alltså på deras nationella framförande. Var är det här framträdandet då? Jag kommer inte ihåg riktigt. Eller har de gjort om det till Eurovision?
Det har gjorts om helt och hållet.
Ja, det har det. Ja, det var därför jag var så här, när jag såg det då i torsdags på semifinal 2, så var jag så här, vad gud, vad är det som hände här? Det här var ju ännu bättre nu än, för jag gillade ju Bangaranga redan från början med låten bara av, men med showen så blev det ju verkligen någonting annat också. Det tror jag också att väldigt många tittare också har känt.
Ja. Bulgariens uttagning i år var ju lite som när Ingvar Wixell vann någon gång på 60-talet i Sverige. Man hade bestämt att Dara skulle vara Bulgariens artist. Och hon framförde ett antal låtar. Så det var ett helt annat, det var inte så att man, att, jag kommer inte ihåg hur många låtar det var, men det var inte så att det var 6 stycken olika jättespännande scenshower. Utan hon framförde 6 låtar, Bangaranga vann. Sen därefter så kontaktades svenska Bengt Rydman. Och han hade nog från början, hans första svar var nog, men den här typen av låt, det är ju inte mig du vill ha på att göra det här numret. Det finns andra svenska scenkreatörer som gör den här typen av låt på mycket bättre. Men då var svaret att de ville ha någon som tänkte annorlunda. De ville ha någon som inte brukade göra just den här typen av scenshower. För de ville att det skulle kännas annorlunda. Och sen så tog man in Kesha von Arnold, också svensk, som koreograferade. Och det var 4 svenska dansare på scenen. Benke Rydman har nu skapat 3 stycken Eurovision-vinnande nummer. Det är Måns Zelmerlöw 2015, det var Nemo och nu Bulgarien. Och han skapade också Karies cha-cha-cha. Så nu tror jag att han kan ta ganska saftigt betalt när olika länder vill anlita honom. Men han har också skapat scenshower som inte tar sig till final i Eurovision. Så det är inte så att han bara vinner.
Han har också gjort väldigt många mellanakter som har varit jättebra också.
Du, var han inblandad i Storbritanniens bidrag?
Ja, men det var någon som sa det, men jag är lite osäker på det.
Ja, då skit i det.
Ja. Däremot så vet jag att han var inblandad. Nej, jag ska inte säga fler. Jag kommer inte ihåg.
Bulgarien var med första gången i Eurovision 2005. Senast de var med var 2022. De har alltså deltagit totalt 14 gånger. Det här är ett land med 6 miljoner invånare. Vad kan det bli av deras Eurovision? Vågar vi spekulera någonting?
Ja, men det vi kan spekulera i, det är att det med största sannolikhet blir just Sofia nästa år. För den bulgariska tv-kanalens högsta chef var på plats igår på vinnarpresskonferensen. Och i typ första meningen hon sa hon någonting i stil med att det känns så kul att kunna få säga till er alla välkomna till Sofia nästa år. Det brukar ju liksom inte tillkännages så snabbt. EBU har nog inte utvärderat huruvida det är den lämpligaste stället i Bulgarien. Men det var vad som sades och det upprepades flera gånger under vinnarens presskonferens. Så att attans, jag borde ha bokat hotell i Sofia redan före finalen.
Okej, men hörni, juryn och tittare var överens för första gången sedan 2017. Det känns ändå bra, tycker jag. Jag tycker ändå att det alltid känns skönt när det landar så. Men många undrade nog över om de här 35 jurygrupperna har fått olika kriterier att rösta efter, eftersom 18 länder av 25 fick alltså 12 poäng från juryn. Varför spretade så här mycket?
Ja, du säger det. Jag vet faktiskt inte. Det här är nog det galnaste juryomröstningen jag har varit med om faktiskt. Och ja, som du säger, alla jurygrupper, det känns inte som att alla jurygrupper följde sina kriterier, till exempel när Cypern får en 12 med den sånginsatsen till exempel. Men det är vad det är. Det är
som eller det är. Ukraina som också sjöng så fruktansvärt illa. fick också en 12.
Jag måste säga att det var så mycket 12 till Maltas bidrag. Det var så här, vad är det som pågår, tänkte jag när de började rulla in en efter en. Då satt vi ju bara och skrek på våra platser.
Det var när Malta och Bulgarien bytte 12 med varandra, då kändes det verkligen som att här har de bytt 12 med varandra. Det här, jag kastar ju bara ur mig nu en konspirationsteori så att jag ska vara tyst, men det kändes så. Man bara, vad är det som sker?
det kommer diskuteras mycket. Det är många kommer ta på sig foliehatten nu i
några det ser vi fram
emot. Och det kanske finns något i vissa av dem, men jag orkar inte gå in på alla.
Men det som är intressant ändå, det är ju att just att 18 olika länder fick 12 år från jurygrupperna. Det tyder ju också lite grann på att kvaliteten på låtar, att man tolkar det väldigt olika, men också att det kanske finns en känsla av att det är ganska hög kvalitet. Att det inte är en jurylåt som, eller en låt som sticker iväg i jurypoängen, för att man kan verkligen tycka väldigt olika.
Vi diskuterade ju också när vi spelade in senast hur svårt vi också hade att tippa hur resultatet skulle bli, därför att det var så, alla vi tänkte ju att Finland skulle vinna, Israel skulle komma tvåa, men sen då? För det är så många som har levererat bra låtar och bra show, så att det är så här, och ändå har det spretat så himla mycket, men ja. Jag känner liksom så här att det här var nog ändå en ganska stark final.
Ja, det tycker jag, och det blev ju tydligt längs veckans gång. Och jag måste också säga att det där med Bulgarien, att det är ju, och det är tufft för Finland, men det är ju något roligt att tävlingen kan avgöras när den pågår och inte flera månader i förväg. Det finns någonting väldigt, väldigt positivt med det, även om det var inte många som vågade stoppa Finland utanför topp 5 i år, det var det fan inte.
Nej, men det var lite grann en viktig seger för Eurovision det här. Både att Israel för många år i rad inte vann, för det hade ställt till med väldigt mycket problem. Men också det faktum att det var ett nytt land som vann tävlingen. Att det var ett av de återvändande länderna som inte tävlat på ett tag. Och att det inte var förhandsfavoriten. Alltså Bulgarien låg ju utanför topp 10 hos spelbolagen när den här veckan inleddes. På det sättet var det viktigt för tävlingen. Men jag är väldigt ledsen för Finlands skull. För jag tycker att de hade förtjänat en bättre placering än de till slut hamnade på. Men när det gäller Bulgarien så hade ju de också ett par år bra resultat. De hade någonting som var på väg. De kom tvåa ett år, Christian Kostov som också var med i mellanakten nu levererade ju det resultatet. Det är intressant. Och vi varnade också för att när 5 västeuropeiska länder hoppar av, eller 4 västeuropeiska länder hoppar av och 3 östeuropeiska länder tillkommer, så är det stor risk eller chans att resultatet svängs åt att bli mer östeuropeiskt.
Ja, för det var det jag också ville prata lite om innan vi kommer till Finland. Då. Hur mycket kan den här bojkotten från de här västeuropeiska länderna ha påverkat Sveriges resultat?
Den har nog påverkat en del. Men frågan är om det skulle ha hjälpt så mycket om de var med. Vi pratar ju mest om Irland och Nederländerna och Spanien här. Men en del hade hjälpt, men jag tror inte... placeringen för Felicia hade blivit så jättemycket bättre. Det var en märklig final på många sätt. Alltså det att Sverige kommer på 20:e plats. Okej. Både jag och Tobbe och även du Jenny hade väl inför finalen räknat ut My System ganska hårt, men hoppades ju ändå på en, ja, i bästa fall 10:e plats. Sen måste jag säga, och det skriver jag i min sista krönika härifrån också, att det är orättvist hårt att skicka Sverige till den 20:e platsen. Det fanns inte 19 nummer och låtar som var bättre. Men, det är som det är.
Men hur kommer det sig då? För Felicia gjorde ett fantastiskt framträdande. Det är ju ett supersnyggt nummer. Hon levererade på topp. Men vad är det som gör att vi hamnar på 20:e plats? Jag tror ändå att Sverige är väldigt stolta över Felicia, och också det var den låten vi ville skicka.
Jag har 37 svar på den här frågan. Jag fick frågan ganska många gånger av framförallt av flera utländska journalister sent i natt. Dels så tror jag att Sverige brukar få lite extra poäng för att vi har en väldigt snygg scenshow. Vi levererar alltid en väldigt snygg scenshow. Men i år var det väldigt mycket snygga och lyckade scenshower. Så de där extra poängen, de uteblev för att det här blev... Ja, men det stack inte ut på samma sätt. Jag tror att... vi har pratat om det, att vi har, svenska folket har i år röstat fram ett fenomen. Felicia med sin mask och sina solglasögon blir distanserad till tv-tittarna. TV-tittarna runt om i Europa får ingen personlig kontakt med henne och vet heller inte varför hon döljer sitt ansikte. Så det tror jag spelar in. Det fanns ingen annan låt i svenska Melodifestivalen i år som jag tror hade gått särskilt mycket bättre. Vi hade en vinnare i Melodifestivalen. Det är My System är en av låtarna som streamas allra bäst av årets Eurovision-låtar. Den mesta av den streamingen är ju hemifrån Sverige. Det är den största hitten. Det var den vi skulle skicka. Men det faktum att det inte fanns någon annan låt i Melodifestivalen som var bättre, det behöver SVT ta på sig. SVT gjorde om urvalsprocessen till årets Melodifestival. Det fanns inte andra låtar i Melodifestivalen, och det vill jag lägga skulden på Melodifestivalens redaktion, som har gjort om processen från att ha en musikchef som kan välja och bestämma den bästa musiken, så valde man att lägga ansvaret på 4 personer. Och när man då ska hitta ett konsensusresultat, konsensus hittar alltid minsta gemensamma nämnare. Det blir det som alla kan gilla lite grann, snarare än de där sakerna som sticker ut. Så att skäms SVT, skäms Melodifestivalens redaktion som har gjort om det här, gjort om det här systemet. Och jag hoppas verkligen att det blir, att man gör om det här igen. För det fiaskot som vi hade i årets resultat, det är Sveriges sämsta resultat sedan 2010 när Sverige missade semifinalen. Det är vårt sämsta resultat sedan 2009, sämsta resultat i finalen sedan 2009 när Malena Ernman slutade på 21:a plats.
Ja, och då skulle Sverige får ju glädjas åt att jurygrupperna var tillbaka i semifinalerna. För, eller hur Tobbe? Vi hade missat finalen annars.
Precis, hade det varit samma regler som var förra året, det vill säga att det bara var tittarröster i finalen, då hade vi missat finalen. Vi var bara tv-tittarnas 13:e plats av 15 låtar i finalen. medan vi var jurygruppernas sjua. Så att vi blev återigen räddade av juryn in i finalen. Det var samma med Charlotte Perrelli, räddades också av juryn in i finalen 2008. Så att nej, det där ska vi vara glada för.
Ja, och det är ju lite sådär som att Eurovision, hur ska jag förklara det här? Eurovision börjar återigen bli lite av en bubbla där det är mycket nummer och musik som bara funkar här, och det som funkar på olika topplistor inte är lika aktuellt. Jag tror ju Bangaranga kan bli en rejält stor hit, och vad jag menar med det här är, beror på det ni här också säger, det är att det är så många länder som börjar bli bra på staging. Så Sverige har inte längre, eller kommer nog inte ha samma ledande position i det längre. Och då är vi tillbaka där. Vi måste som börja om Sverige, tror jag. Så vi är tillbaka där där vi var när Charlotte Perrelli och Anna Bergendahl misslyckades i tävlingen med Lena Ernman. Och så får vi se om vi lyckas knäcka nöten framöver. För just nu, okej, okay, det är ett år, men det känns lite grann som att vi får sitta lite kanske på avbytarbänken i den stora Eurovision-finalen om det fortsätter så här.
Nu får vi ändå inte vara för deppiga, för att det här är liksom, som ni säger, det är första gången på 16 år Sverige har haft topp 10 placeringar de flesta åren, förutom då kanske 2021 och 2014.
2013.
Ja. Men jag vill också bara säga så här, jag blir lite beklämd över att Felicia kände att det skulle vara så jobbigt att gå in och läsa kommentarer.
Ja.
Nu blir jag ledsen för hennes skull.
Nej, men och det här är så här. Nu får hon massa hat från svenska folket, när det var svenska folket som röstade fram henne till Melodifestivalvinnare. Det här gör mig också, det gör mig förbannad. Du blir rörd och upprörd igen nu, men jag blir så fruktansvärt förbannad.
Ja, men det blir man ju också.
En 24-årig ung artist som gör jättebra ifrån sig på scenen, men det som svenska folket röstade fram var inte det Europa ville ha. Då är det svenska folket som ska titta på sig själva och säga, ja, det var vårt fel. Felicia gjorde precis det som förväntades av henne. Hon levererade toppen på scenen.
Ja, det gjorde hon verkligen.
Ja, det var verkligen, hon hade i chatten, som ändå hade det var massiva siffror på Aftonbladets chatt igår. Det var väldigt många som var där inne. Hon hade ett väldigt, väldigt högt stöd i chatten faktiskt. Visst, det var många som var inne och skrev hårt om henne där också. Men det var ett väldigt stort stöd åt henne också. Så man måste försöka fokusera på det och inte det andra, tycker jag.
Tack Felicia för en fantastisk show, säger vi så här. Men hörni, hur tror ni att det känns i det finska lägret idag?
Herregud, jag vet inte. Ja, det är ju någonting. Det är ju det här att Finland blev så stora favoriter. Det var ju också det här. Det känns som att det var att man tänker lite gammaldags vad som ska funka i tävlingen. Men alltså det, alltså har de den nyckelscenen med Linda Lampenius fjolmars och det där Peter Parkonens tillbedjan till Linda på slutet. Det förtjänade någonstans lite bättre. Utanför topp 5 tycker jag känns snöpligt och lite konstigt. Jag måste bara säga det.
Jag håller med också. Alltså känslan från det finska lägret igår var ju att luften gick ur dem. Att vad var det som hände liksom? Det var lite samma känsla som det var kring Kai förra året när Kai slutade fyra, men nu blev de ju sexa Finland. Från tittarna så fick de bara 12 från Estland och Sverige, 10 från Lettland, Australien och Norge. Totalt 138 poäng från tittarna. Så att de fick mer från juryn där de fick 12 år från Estland och Sverige också. Det, men snopet tror jag att de känner. Och när de inte vann så tror jag att de hade tänkt sig att de skulle komma två eller tre i alla fall. Nu var det bara som att det blev ett stort ingenting. Trots att det är ett av Finlands bästa resultat. Liksom, och den är ju fantastisk. Men det kanske var någonting här också. Jag trodde att den skulle tilltala Östeuropa mera. Men det kanske var någonting i att den... Att det liksom... Nej, det fanns annat som man ville ha.
Men jag trodde att den kanske skulle tilltala jurygrupperna.
Ja, det trodde jag också. Alltså, vi var ju ganska säkra på, vi som sitter i den här bubblan, att inför finalen, att Finland tar nog vinner nog inte jurygrupperna. Men jag vet att vi även nämnde det. Att vad fan, det vore väl inte så förvånande om jurygrupperna valde Finland. Men nej, det blev bara inte så. Jag trodde Finland skulle vara i trea i juryn i alla fall. Men det finns mycket att tänka på här. Men jag tycker Finland var värd... Felicia skulle inte ha slutat på 20:e plats. Och Finland skulle definitivt sluta på 6:e plats. Enligt min mening. Men det är ju inte jag som bestämmer i den här tävlingen.
Vi har ju sett otroliga bidrag från Finland de senaste åren. Kommer de fortsätta på det här spåret nu? Att fortsätta leverera låtar på den här nivån?
Men jag tror ändå det. Och jag hoppas det. För UMK, den finska uttagningen, den har ju haft momentum. Den har liksom byggt upp det här momentumet under flera år. Och att ha två stycken vinnartippade bidrag, eller liksom favoriter, Kärje 2023 och det här nu, det är ju ändå ett kvitto på att de gör rätt. Och låtarna från UMK blir väldigt stora hits på hemmaplan. Och det är ju också viktigt. Så att jag hoppas bara att luften får gärna gå ur dem lite grann bara nu. Men jag hoppas att det inte gör att luften går ur liksom hela tävlingen. Jag ska ta och avboka mina hotell som jag har bokat i Helsingfors. Det är vad jag ska göra. Men sen så kommer jag fortsätta och liksom heja fram Finland, för de är ändå på rätt väg.
Hörrni, ska vi prata lite om oddsen också? För ibland så blir det ju så att vi stirrar oss lite blinda på det och liksom bara oj, 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 vad händer nu? För det var ju också väldigt mycket igår när Felicia väl hade gjort sitt framträdande. Då klättrade hon från, om det var nummer 12, till upp till 8:e plats där på oddslistan. Men visst är det så, det är mycket väst som är och bettar. Västländerna.
Ja, det skulle jag säga, och de här spelbolagen är ju baserade, ja de flesta är baserade på Malta för att de har sådana skatteregler, men de styrs från Storbritannien, Irland i huvudsak. Så ja, de ger ju en fördel åt västeuropeiska låtar skulle jag säga.
Nej, och sen att oddsen började sänkas under finalen, det rapporterade vi ju glatt om, men vi var ju väldigt, jag och Tobbe i alla fall, vi satt mitt emot varandra under den här kaotiska sändningen. Vi sa ju hela tiden, ja, måtte det stämma bara, för det handlar ju mest om att spelare ser på oddsen och ser på Sveriges startrummer och Sveriges historia och lägger massa spel på det, och då sjunker man. Det har ju inget med inom situationstecken verkligheten att göra. Och sen är det så att oddsen i Eurovision nu på semifinalen är bara 5 låtar ska bort per kval. Är ju lite lättare att stämma än finalen, för att vi misstänkte ju också att det är nog mycket av de här oddsen som inte, precis som i fjol med Kai, som inte behöver stämma när det verkligen gäller. Under, jag tittade genrepet i en annan miljö med lite folk som både utländska och svenska fans och journalister som stod och tittade på det. Och där började man dagen innan rätt tidigt gå från de oddslistan som vi tittar så mycket på och börja prata mer om att Moldavien blir minst topp 5 bland tittarna och sådär. Så det lönar nog sig att inte titta på oddsen så mycket just i finalen. Utan man måste börja tänka lite mer vad som kan tänkas gå hem i hela blocket som röstar, så att säga.
Vad har ni för andra favoriter som ni kände lite extra för igår kväll?
Moldavien. Viva Moldova. Men där varnade jag ju för, eller varnade för, men jag sa de blir utanför topp 5, men de blir absolut topp 10, det blev de. De kom 8. Moldavien hade också fjärde mest tittarröster. Det tyckte jag var kul.
Ja, och sen så varnade vi för Rumänien också, minns jag. Men de gick ju, ja, det där är en typ av rock som inte jag begriper mig på. Show me. Som det är artisten i fråga hela tiden sjöng show me. Alltså det lät som att hon sjöng show me. Men vad ska jag säga? Jo, jag är väldigt glad för att Australien inte vann. För att den där förbannade gammelslagen. Jag vägrade ens tippa Australien av princip. Otroligt framförande och jätteståtlig hissmusik mot slutet så här. Men det är ju en gammal Charlotte Perrelli-slager, så den ska ju inte vinna. Det är mycket roligare och bättre för alla om att Bangaranga vinner, för den har ju någonstans med här och nu att göra, och inte 1998 eller 2007.
Men ändå, topp 5, 2 gammelslagers, för Italien är också där uppe. Vi kanske ska skicka något sånt nästa år.
Ja, jag vet inte riktigt vad vi ska skicka, men vi har inte samma konto som Italien. Italien kommer ju typ alltid topp 5, vad de än skickar. Så det är, vi kan ju inte börja skicka in Lasse Holm till tävlingen som Italien gör. Men ja, nej, jag vet inte. Det är som sagt, nu spelar vi in det här när vi knappt har sovit några timmar efter. Det finns oerhört mycket, och det kommer framförallt Tobbe göra nu de närmsta dagarna i bloggen. Det finns oerhört mycket roligt att diskutera och analysera här och dra slutsatser av, men det är väldigt svårt i nuläget nu, Jenny.
Ja. Men jag vill bara prata om våra övriga favoriter. Jag vill också verkligen hylla Kroatien, Albanien och Danmark. Jag är lite förvånad över att Kroatien inte gick bättre faktiskt.
Ja, men det är ju det där. Det kan ju vara samma som för Sverige. Alltså Kroatien hade ju nästan den snyggaste stagingen. Alltså det såg ju ut som att de målade olja på scen. Alltså det var ju så renässansmålningar som i direktsändning. Jag gillade verkligen Kroatien. Och Danmark, det var ju mer och mer under veckan, så det var ju en låt ändå. Alltså den var ju låtmässigt var ju kanske den allra starkaste sådär.
Ja, den är otrolig faktiskt.
Ja, alltså jag kommer ihåg, jag stod under genrepet att fan vad bra det här är liksom. Det finns ingenting att säga om det. Det har du någon annan favorit, Tobbe?
Tjeckien, som jag hade på min topp 5 när vi pratade i förra podden. De slutade på 16:e plats. Jag vet att det var en jättebesvikelse där, eftersom det var en kamera som strulade. Gjorde bilden grynig och konig, och sen så, det var massa tv-bilder som inte funkade. Så de begärde ju att få köra igen, men EBU kallade det för ett litet tekniskt missöde som inte störde ljudet, och därför fick han inte tillstånd att sjunga en gång till. Slutade på 16:e plats. Det kanske inte är så att den hade slutat bättre ändå, men det gjorde lite ont i mitt Eurovision hjärta över att de inte fick möjligheten att framföra låten en gång till.
Jag är så glad över att jag kommer ta med mig flera låtar att lyssna på under resten av året. Kanske inte jätteofta, men alltså Danmark kommer ju vara på min sommarlista 100% tillsammans med Felicia. Men det var flera andra låtar, för förra året så vet jag ju att det var ju bara Finland som jag lyssnade på efteråt. Så det tycker jag känns bra.
Ja, nej, men alltså det var mycket, det är en jämnare och starkare final i åren. än förra året.
Verkligen. Men attans Ukraina, att ge en etta till Storbritannien så att det inte blev en dubbel nolla. Mor.
Just det, men det var ju otroligt. Ja. Men också att det tog så lång tid innan Sverige fick poäng och att liksom klassades lika med Silverdanken liksom. Alltså det kändes ju helt bisarrt.
Ja, Silverdanken, alltså Litauen. Ja. Man, vi blev slagna av Litauen i kvalet, va?
Ja.
vi skickar, vad kan vi skicka? Blue Man Group är inte från Sverige, va? Nej,
nej. Nej, det är de definitivt inte igen. Nu är det tidigt på morgonen.
Åh gud, det hade de kunnat våga. Men hörni, ja.
Ja, ja, jag vet inte.
Men för Eurovision-tävlingens skull så andas vi ut lite i alla fall.
Ja, nej, men det hade blivit, om Israel hade vunnit så hade det blivit väldigt stora problem med en massa saker. Det hade kunnat, vi vet inte, hade ännu fler länder gått in och bojkottat tävlingen. Var skulle den utspela sig? Skulle det hinna bli fred på Gaza och i Västbanken och i Libanon och överallt innan nästa maj? Hur skulle de kunna garantera säkerheten även om de hade flyttat det och arrangerat det som många tror i Tyskland? Alltså det hade, när till och med de israeliska journalisterna andas ut så här, finns det ju en poäng med att Israel inte vinner den här tävlingen just nu. Men samtidigt, om det här kulturkriget kring Israel fortsätter och att de rustningssystemet inte ändras eller vad fan som helst, då är ju, det är ju många som tror att då kommer vi sitta så här ett tag till med klippbilden mot slutet, Israel eller något annat bidrag som har gått bättre i hos juryn. Jag misstänker också nu när Israel bara blev trea hos folket att laddningen kring någon kanske börjar kallna nu. Så ja, vi får se. Vi får se hur det är nästa år. Jag är inte alls säker att situationen är likadan då.
Vi får se. Det såg ut som du skulle säga något, Tobbe.
Jag har bara sett rubrikerna. Jag har inte läst dem. Men innan vi hade något resultat igår så kom det rubriker kring att att Belgien skulle kunna vara på väg att dra sig ur Eurovision till nästa år. Eftersom jag inte läste artiklarna, eftersom de också var på tyska eller franska för mig, så vet jag inte om det var att det liksom, jag vet att det i framförallt flamländska Belgien så har det funnits bojkott, en stor opinion för att bojkotta. Och i Belgien så är det ju så att varannat år är det franskspråkiga Belgien som tv-bolaget som har Eurovision, och varannat år är det den flamländska tv-bolaget som sköt Eurovision. I år var det den franska, om jag har förstått det rätt. Nästa år blir det flamländska. Men jag tror kanske att Island och Nederländerna överväger att komma tillbaka till tävlingen för att Eurovision är så pass viktig i de länderna.
Vi får se helt enkelt. Hörrni, vi ska ta oss an mejlskörden. Det har kommit in en hel del mejl och många skriver bland annat om att de var nervösa under omröstningen. Det får vi många mejl om utifrån perspektivet just med Israel. Men här kommer en fråga. Hej, hej! Hur stor var Bulgariens kross? Kan man sätta det i något perspektiv? Hälsar Wilhelm, som då kom på sig själv att mejla det en gång till. Och vad är det för jurygrupper? Alla kan avgå.
Ja, så kan man känna ibland.
Ja, men det var ju en väldigt tydlig seger. Väldigt, väldigt tydlig. Eftersom det var första gången sedan 2017 som jury och tittare var överens. Med hur stor marginal vann Bulgarien nu då? Jag ska räkna ut det här. De vann ju med 516 minus 343. De vann ju med 173 poäng. Tilläggas ska att Israel som kom tvåa, de kom tvåa genom att komma trea hos jurygrupperna, nej, trea hos tv-tittarna och sista hos jurygrupperna. Så att det var ju liksom inte nära där heller på något sätt. Men 516 poäng är ju inte i närheten av en överlägsen seger. Men med 35 tävlande länder så var vi många som spekulerade om att det skulle kunna räcka med lite drygt 400 poäng för att ta hem det. Och Bulgarien fick 516 poäng. Så att på det sättet blev det en jordskredsseger.
Ja. Hej Slagerkoll, det här är ett mejl från en av våra lyssnare i Finland som har skrivit en ganska lång utläggning om att vi använder oss av uttrycket att Felicia borde ha förtjänat att sluta topp 10. Men det hon kom fram till sen är så här: man ska väl inte dra för stora slutsatser av ett dåligt Eurovision-år för Sverige, men kan man ändå säga att Sverige tappat lite momentum? Ni är ett fantastiskt musikland om man ser till er musikexport av välpolerad pop. Men kan ni något annat? Kan ni släppa loss? Hälsningar är poddlyssnare i ett grannland, Finland. Markus, kan vi släppa loss?
Ja, men vi släppte ju loss ganska ordentligt med Kai. Alltså, vi har ju visat att vi kan skicka andra sorters bidrag till tävlingen. Så det kommer vi ju säkert fortsätta göra. Det återstår att se om SVT, skivbolagen, låtskrivarna är mest intresserade av att vinna Eurovision. Eller är de mest intresserade av den inhemska marknaden? För någonstans måste de flesta bidragen tilltala. Eller man kan inte bara hålla på med Lattjo Lajban-bidrag eller originella bidrag som ska tävla i Eurovision. Det är en lite mer komplicerad ekonomi i Sverige bakom allt det här. Men visst, vi har ju definitivt tappat momentum i staging. Det har vi varit inne på. Och det återstår att se om själva organisationen bakom hela det här som Melodifestivalen, om man kommer börja titta lite mer vad som ska funka i Eurovision eller om man fortsätter som vanligt. Det vet jag inte. Vad tror du, Tobbe?
Ja, nej, men det, absolut. Det är svårt att säga att vi har tappat momentum på ett år när vi kom fyra förra året. Det är väldigt lätt att vara väldigt snabb där. Vi får helt enkelt se hur det blir 2027.
Hej! Edvard af Sillén sa precis att det ska bli 18-årsgräns för artister i Eurovision. Betyder det att Mello kommer behöva göra om sina regler om 16-årsgräns, hälsar Diggan?
Jajamensan! Det måste man göra, för att vi kan ju inte ha ett gäng artister som tävlar i Melodifestivalen som sen inte kan tävla i Eurovision. Jag vet att den här regeln har pratats om och det har talats om att den skulle införas från och med 2027. Och jag tror att man kanske gjorde den ändringen för att... Man tog höjd för att göra den ändringen lite längre in i framtiden för att man inte skulle införa den för plötsligt. Jag tror att det är bra för tävlingen att vi kommer ännu längre bort från barn som tävlar. Även om Frankrikes artist 17 år var fantastisk sångerska så har Eurovision också ett ganska starkt stort socialt ansvar. Och den miljö som omger den här tävlingen med otroligt hårda ord, den ska man inte utsätta barn för. Så att under 18 då kan man få tävla i Junior Eurovision, tror jag väl. Jag vet inte hur reglerna ser ut där. Jag tycker att det här är bra.
Hej, kommer Asia-versionen av Eurovision sändas i Sverige? Med vänlig hälsning, Spaxen.
Ingen aning. Det har nog inte diskuterats ännu. Det är ju ett EBU-projekt och EBU-projekt brukar erbjudas till de medlemsländerna, men det är ju inte EBU-bolag som producerar det.
De sa ändå Welcome to Bangkok under sändningen.
Ja, och EBU vill såklart att det här ska visas i Europa också. Förra gången vi hade ett sånt här projekt, American Song Contest, så erbjöds ju det till medlemsländerna och SVT visade ju det på SVT Play.
Vi får se helt enkelt. Hej hej hallå Schlagerkoll. Gällande detta med att man formellt inte tävlar för sin nation utan för tv-bolaget i fråga, borde inte alla flaggor och då även länders flaggors färger som syns i tv av produktionen då vara tv-bolaget och inte landets? Tack för bästa och i stort sett enda podden jag orkar lyssna på, Maria i Malmö.
Ja du, alltså...
Tänk att stå där och vifta med en SVT-flagga.
Ja men det där skojade jag lite om när EBU gick ut och motiverade att Israel skulle vara med för att det är TV-bolag och internationer som tävlar. Det var någon som gjorde något sånt där knäppt uttalande. Ja du, tävlingen hade aldrig blivit lika stor, populär och laddad om vi stod och viftade med TV-bolagens logotyper. Så det finns en poäng i att vi fortsätter vifta med ländernas flaggor. Det är också därför så American Song Contest till exempel inte funkar lika bra när man tar det här konceptet i samma land, samma kontinent som USA är. Det är ju de här, magin med Eurovision finns ju i de här grannröstningarna och ländernas olika grejer. Alltså det, och olika kulturer möts på samma arena. Så det, nej, det, flaggparaden kommer fortsätta. Vi kommer inte gå med SVT:s flagga där under överskådlig framtid.
Nej men gud, så mycket fula logotyper det finns från de här TV-bolagen. Och försök att då hålla ordning på. Jo, men det där är ju Itzy Mai. Det är ju det aseriska TV-bolaget. Det ser jag lång väg. Men han där, han tävlar ju för men för Yle, det är det finska TV-bolaget. Alltså nej men det går ju.
Och där kommer NRK. Oj oj oj, herregud. Idag år har de satsat, vet du. Det är bara att köra goa Norge.
och vänta, vad är det där för flagga? Ja just det, det är ett nytt TV-bolag i Tyskland som sänder. Så nu är det ju NDR-loggan, ja just det.
Men ni tycker ändå att frågan var berättigad eftersom vi har
tjatat
så
fråga.
Himla mycket om det här.
Det är ingen dum fråga det här. Vi försöker bara exemplifiera varför inte det kommer gå.
Alltså jag måste bara få dela med mig. Min dotter har varit på fotbollskupp i Göteborg och liksom inte kunnat följa Eurovision på samma sätt som hon brukar. Nu har hon vaknat och bara skriver så här: men du, Bulgarien, Bangaranga, dude, what? Hon bara, jag står och spelar in podd just nu, men jag, Bangaranga, Bangaranga, vad är det för låt också? Men också Felicia, dude! Så man bara, ja. Så är reaktionerna om man vaknar upp nu och har missat allting.
Ja, ja det var lite så reaktionerna var bland oss också som jobbade igår. Men, kul. Jag vet inte.
Hörrni, hur summerar vi nu Eurovision Song Contest 2026?
Ja, den kortaste och mest talande summeringen har vi ju nämnt några gånger. Det är ju bara att stå och skrika Bangaranga. Men det ska bli summering och summering. Det ska bli intressant att blicka framåt nu. Hur det här resultatet kommer påverka Melodifestivalen, det är det som blir intressant. Och det kan ju vi bara spekulera i nu. Och det är jag alldeles för trött i mössan för att kunna göra. Det är Bangaranga mellan öronen på mig. Men det tycker jag kommer bli det intressanta. Hur påverkar det nästa säsong?
Definitivt. Det också kommer bli tydligare att det går inte att ha en förhandsfavorit som man utropar till vinnare. Och väldigt många kommer att ifrågasätta spelbolagens odds. Och det gör ju å andra sidan tävlingen otroligt mycket mer spännande.
Ja, och då börjar ju tävlingen på den första semifinalen i Eurovisions fall. På den första semifinalen när sändningen börjar. Och inget annat. Så det kan jag bara tolka som positivt.
Vi behövde skakas om lite helt enkelt.
Ja.
Ja. Hörrni, vi vet inte så mycket om framtiden, men förhoppningsvis så hörs vi igen 2027.
Ja, det hoppas jag också. Det har varit en lång och rolig säsong som vanligt. Det måste Tobbe också känna. Alltså jag känner varje gång när jag stänger ner chatten efter Eurovision-finalen så slår det en att helvete, det här har ju egentligen för oss pågått sedan i vintras. Alltså det är en lång väg, och det går över när tittarnas röster kommer på några minuter. Det är en väldigt märklig känsla. Tomheten efteråt är fascinerande. Det är bara så här, ja hopp, då är väl, ses vi i en svensk islada i början av februari igen, och så kör vi.
Och sen, och ändå samtidigt så vet ju jag att direkt efter Mello-finalen så har det börjat diskuteras bland låtskrivare, artister, skivbolag, producenter. Vad ska man skriva för något till nästa år? Vad vill vi tävla med i Melodifestivalen nästa år? Så att det arbetet är ju redan i full gång. Och jag håller mina öron så stora och öppna jag bara kan för att försöka ta reda på allting. Så att när du, Jenny, nu sa jag hoppas att vi hörs om ett år igen, så är det snarare till våra lyssnare, för att vi vet inte poddens framtid, så för det vet vi aldrig, men vi tre, vi ses ju på redaktionen
förhoppningsvis imorgon.
Ja.
Ja, du, jag ska inte vara inne på redaktionen imorgon, Jenny, men
jag kommer.
Ja, nej, men hörni, alla, ja.
Marcus, hade du någonting du ville säga?
Nej, jag börjar kolla lite på klockan här. Jag ska ju ner till en taxi snart. Jag skulle behöva hinna duscha innan dess.
Men hörni, jag ska bara avsluta nu, för jag vill säga stort, stort tack till alla våra lyssnare som gör den här podden värd att göra. Utan er hade det inte varit lika roligt eller ens görbart.
Nej, verkligen. Tack så otroligt mycket för ert engagemang, alla mejl ni kommer med. Det är helt fantastiskt.
Ja, tack för ert engagemang och er humor, att ni alltid tar den här tävlingen på rätt sätt.
Nu så säger Tobbe Ek, Marcus Larsson och Jenny Ågren tack och hej, och gemensamt
Bangaranga!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.